Den norske diktaren och förkämpen för judiska rättigheter, Henrik Wergeland, skrev: "Alla verkar nöjda med judarnas frigörelse om bara hans kallelse, hans yrkesgrupp och hans hantverk fortfarande förblir stängd för judarna. För en sådan, inte bara tvivelakt utan också självisk opinion, bör emellertid den uppenbara rättvisan inte vika. Den sanne fosterlandets, upplysningens, rättvisans och frihetens vän bemöter en sådan åsikt och bekämpar den."
Roar, vilket årtal ska vi prata om idag?
Vi ska till ett omtumlande århundrade, 1774.
Ja, precis. Och vi får ändå nämna det att det här är det sista avsnittet vi spelar in. Och nu i januari har vi att se fram emot tre väldigt speciella avsnitt som vi spelade in på plats i Israel. Så det får vi bara slå ett slag för, att hålla utkik här nu den 13-27 januari. När de här speciella, och där kommer även kortversionerna vara unika och något man vill titta på, tror jag, där vi har rest runt och filmat dem på plats då. Så det får ni hålla utkik efter här snart. Men 1774, varför är det ett viktigt årtal för våran berättelse här?
Ja, det är första gången som judar får tillstånd att slå sig ner i Sverige. Och med det utgångspunktet så vill vi berätta historien om judarna i Skandinavien i stort.
Just det. Och redan innan 1774 så har det naturligtvis funnits judar i Sverige. Och vi ska väl berätta bara lite kort om Danmark, Sverige och Norge. Men Danmark sticker ju ut här att vara tidigast med att, så att säga, välkomna judar i större utsträckning än vad Sverige och till sist även Norge gör.
Precis. 1619 så får de tillstånd att bo i delar av Danmark som faktiskt idag ligger i Tyskland. Men det upprättas städer för dem där de får göra handel och så vidare. Och de får också lov att åka runt i Norge, Sverige, Danmark och driva med handel. I alla fall södra Sverige som då tillhör Danmark.
Just det. Och de har ju sett upp bland annat till Amsterdam som har blomstrat verkligen efter att många portugisiska och spanska judar har begett sig dit efter att de blev utslängda ur Iberiska halvön 1492. Så har många bostad sig i Amsterdam och det har blomstrat. Och då ser man i de skandinaviska länderna att vi kan nog dra nytta av judarnas fördelar och deras kunskaper på samma sätt. Och det fanns röster som höjdes för det redan när Göteborg grundades på 1600-talet. Men starka röster, bland annat av Magnus Gabriel de la Gardie och Axel Oxenstierna, satte stopp för detta. Man skulle inte ha in några Kristi förföljare, så att säga, in i svenska riket då. Det var för tidigt. Och sen så fortsätter det väl och vi kan väl säga att det var negativt inställt i Sverige, även om en person som vi kan nämna, drottning Kristina, hon stack ut, hon var väldigt positiv faktiskt och hon kallade till sig en judisk läkare och gjorde honom till sin personliga läkare, och även efter att hon abdikerar från tronen 1654 så har hon goda relationer med judar, och det retar upp många andra. Men hon säger att ja, men det här är ju, det var ju Jesus själv, våran herre. Han var ju jude och han kom från deras säd och han förde deras sällskap. Så att hon var liksom verkligen före sin tid, och hon satte sig emot också att Wiens judar skulle deporteras även om de inte lyckades stoppa det. Men drottning Kristina lyser faktiskt som en liten stjärna, kan man säga. Hon var liksom före sin tid. Både som kvinna och som judevän, så att säga, så stack hon ut här i den här perioden.
Sen så är det ju så att eftersom 1600-talet och 1700-talet går skrider framåt, så får judarna lite fler rättigheter, särskilt i Danmark då. Tills vi då till slut kommer fram till det årtalet vi har valt med 1774. Då det har blivit också en del kontakt mellan judar och svenskar. På olika sätt.
Exakt. Vi har ju våra svenska kungar, de är ute och krigar runt om i Europa, och under de här fälttågen så har de stött på mycket judar. Det är ofta judar som är de man kan köpa mat utav eller fylla på lagren och krigsmateriel. Och därför har man börjat bli lite mer positivt inställd, och inför detta så skriver den blivande kung Gustav den tredje med sin mor som befinner sig i Berlin, och hon skriver att jag tror det vore en bra idé att vi skulle ta in judar i Sverige, de skulle hjälpa oss. Och Gustav den tredje säger då till sin mor, ja men det vore väldigt bra om detta handelskraftiga folk skulle komma och slå sig ner och vara ett rike. Och så blir han kung. Så att det finns en välvilja hos kungen och hans överståthållare Sparre och även hans finansminister. Och det visste ju inte då vår huvudperson här, Aron Isak, om. Juden som föds mitt i Tyskland. En upptäcktsresande kan man säga. Han hade mycket äventyr i sig. Och efter att det inte har gått så bra med hans business hemma i sin hemstad, så tar han några svenska officerare på orden som har sagt att vi behöver judar i Sverige. Så res till Sverige, du ska få ett rekommendationsbrev utav oss till den här då Gustav Sparre. Och han gör det. Han åker till Sverige och tar båten till Ystad, och sen åker han faktiskt kärra från Malmö till Stockholm. Det måste ha varit en spännande resa. Och hittar då Gustav Sparre, och han ser ju här nu, här har vi den som vi har pratat om. De ville nämligen inte kalla till sig judarna själva, för att det kunde reta upp folket, men de såg, får vi tillfälle då ska vi försöka etablera en judisk kontakt. För judarna var ju väldigt framgångsrika i handel, i bank och finansvärlden. Och här, det var ju någonting som Sverige behövde utvecklas i och inte hamna på efterkälke här i Europa i stort, kan man säga.
Ja, precis. Så han gör ju bra, han Aron Isak här, och får till slut hämtat upp andra judar, så det blev verkligen ett judiskt samhälle i Stockholm.
Mm. Och än så länge är det ju fortfarande liksom lite unikt där, att det är han och de som han typ godkänner som är välkomna. De får ett skyddsbrev, så det är inte liksom en allmän rättighet. Men han gör detta och lyckas väldigt väl, och det blir en judisk närvaro även om man i tidningarna lokalt skriver väldigt negativt om detta, och kungen får utstå till och med en hel del kritik. Men det blir en judisk närvaro i Stockholm och en judisk församling och en judisk kyrkogård, som vi har nämnt tidigare att det är bland det första
gravplats.
Judarna gör. Gravplats, ja, precis. Inte kyrkogården, utan en gravplats. Så det är något av det första man gör. Samtidigt här så utnämns faktiskt Marstrand i Göteborgs skärgård som en frihamn för främmande trosbekännare. Så både muslimer och judar är välkomna där. Så där kommer det också snabbt att bli en judisk församling, även om det försvinner. Sen går det lite fram och tillbaka i Sverige, och till att börja med så tillåter man judar att bosätta sig till slut ändå i Göteborg, i Norrköping och i Stockholm. Och där då växer det judiska samfundet, framförallt i Stockholm. Och sen går det ända fram till, vi kommer in och vi får våran Bernadotte-kung, Karl Johan Bernadotte. Han är väldigt välvilligt inställd, så 1814 så får judarna ytterligare friheter. Och 1870 så är vi liksom framme vid att Sveriges judar får på något sätt fullständiga rättigheter. Att även, det har varit liksom en stegvis lättnad i att, från att judarna har haft vissa restriktioner till att det har släppts efter. Och så 1870 kan man säga, då är det fullständig emancipation, frihet då för Sveriges judar. Och de får rösträtt även till riksdagen och få ställa upp i val och så vidare då. Så där är väl lite grann svenska judarna fram till 1870. Hur såg det ut i Norge? Där var det ju bra mycket striktare.
Ja, precis. Du kan ju säga att Norge är egentligen, det smärtar mig att säga det, men Norge är ju egentligen ointressant i det här läget, därför att vi är under Danmark för en stor del av perioden. Alltså, från 1000-talet så säger egentligen lagen, när Norge blir kristnat så säger lagen, ingen andra än kristna får bo i det här landet. Men sen så, eftersom vi är under Danmark, först Kalmarunionen med Norge, Sverige, Danmark, och sen Danmark 400 år från 1400-1500-talet och framåt, så är det ju danska lagar som gäller. Och danskarna tillåter judar att få åka omkring i Norge och göra handel, men inte att bosätta sig. När vi kommer till 1814 så tror ju Norge att vi ska bli fria. Sen blir vi svenskar istället.
Ja, eller, exakt. I alla fall, ljus tid.
Nej. Så vi, men i alla fall så skriver vi vår egen grundlag i den här övergången. Och det är ju det som är den intressanta saken, för här debatteras verkligen judefrågan. Och i den här grundlagen, som egentligen är en av de mest liberala grundlagarna i hela Europa på den här tiden, så finns det ett undantag från den här liberaliteten, och det är judarna. Och i andra paragrafen i grundlagen så sägs det att judar får ej äga tillträde till det här landet. Så då har man vissa judar i Norge, men de har konverterat till kristendomen.
Och man kan bara säga det där att det här är ju precis i närhet, eller man är inspirerad av både av den amerikanska revolutionen 1776, den franska revolutionen 1789. Och där var det ju, det var ju broderskap, jämlikhet och frihet. Det var ju frihet för alla, både judar. Och det var ju revolutionerande för judarna, både i framförallt Amerika och under en kort period även i Frankrike. Och det var ju det man var inspirerad av i Norge. Och ändå så hade man de här väldiga inskränkningarna mot judar.
Och exakt, och det får man ju argumentera för. Varför ska vi göra ett undantag? Och de argumenterar ju faktiskt utifrån säkerhet, rikets säkerhet. Med tanke på hur judarna är med på att underminera samhället och så massa fördomar som de använder för att...
De kan aldrig bli goda medborgare. Ja.
Precis. Så i alla fall, den debatten är väl rätt så stark. Men sen blir grundlagen skriven och de är uteslutna från riket. Men sen på 1830-talet, alltså bara några 10 år senare, så börjar Henrik Wergeland och kampen för att upphäva paragraf 2, judeparagrafen som det heter.
Och han var son till en av de här AIDS-våldmännen som alltså skrev den här norska grundlagen. Så att han gick inte i sin fars fotspår i den
märksamheten. Definitivt inte. Nikolaj Wergeland hade talat väldigt starkt för att utesluta judarna. Men Henrik och hans son, Nikolaj kommer sen att nu att vända i den här frågan och följa sin son. Så Henrik Wergeland blir den stora förkämparen och faktiskt, alltså han kommer att leda en kamp som han inte själv ser resultatet av. För han dör i 1845. Och först i 1851 så upphävs den här paragrafen. Men fortfarande idag faktiskt så går varje 17 maj, för det var ju Henrik Wergeland som egentligen började den här traditionen med norska 17 maj. Mm. Och varje 17 maj så går judarna i Oslo till hans grav för att lägga ner en krans vid hans grav, för han var den som verkligen kämpade för dem då.
Så att det är ju en verklig, alltså för norrmännen är detta en av de största då kulturpersonligheterna egentligen genom historien. Så att han då, som att han grundar 17 maj bland annat då, eller det firandet ska vi säga. Så att det är en stor sak att han då skriver också en bok ju, inlägg i judesaken, som blir en viktigt instrument i att vända opinionen här då. Så 1851 får de fullständiga rättigheter och i Norge går det ju från 0 till 100. I Sverige går det ju stegvis då under ett par hundra års tid. Så Sverige till och med under 19 år så ligger Sverige efter Norge. Även om det tar ju lång tid, det blir ingen anstormning av judar i Norge direkt. Vi kommer fram här till andra världskriget 1933. Och då finns det drygt 2000 judar i Norge. Jag tror det är drygt 6000 eller något i den stilen i Sverige. Och här går ju Sverige och Norge ganska skilda vägar när det kommer till andra världskriget. Vill du beskriva bara kort här hur situationen blir för judarna i Norge som ju blir ockuperat av tyskarna 1940?
Ja, precis. Alltså det blir ju svårare och svårare eftersom månaderna går. De har ju redan sett hur judarna behandlas i Tyskland, där de fratas alla rättigheter. Det börjar processen i Norge. Till slut så samlas de in, judarna, först judiska män, sen alla judar samlas in. Och det är ju den kända transportskipet då, Donau, som den 26 november 1942 skickas då med 532 judar till Auschwitz. Och där så är det bara 34 eller 9 personer från den transporten som kommer att vara i live efter kriget. Mm. Så de mördas ju och totalt sett så är det 767 tror jag judar som mördas av nazister då, och även av norrmän som så kollaborerar och samarbetar med nazisterna. Så vissa av de här är direkta avrättningar i norska skogar, så det är fruktansvärt. Mm.
Och vi har den här berömda Quisling som ju, hans namn, det är ju som Judas ungefär, alltså en förrädare som då valde att gå i samarbete med nazisterna här och hjälpa dem då att fånga judar och så vidare. Dagens avsnitt presenteras av Lindströms bil, och Lindströms bil vill slå ett slag för Förenade Israel-insamlingen som är en biståndsorganisation som har funnits sedan 1920 och arbetar för att bygga upp landet Israel och hjälpa olika utsatta grupper som finns där i landet eller som är på väg att komma till Israel. Den här våren har pågått ett intensivt arbete för att hjälpa judar i och runt Ukraina. Både längs gränserna genom humanitär hjälp men också tusentals judar som har sökt möjligheten att göra aliyah, nämligen att få bege sig och börja på ny kula i landet Israel. Vill du stötta det arbetet och läsa mer om det så kan du jättegärna gå in på israelinsamlingen.org. Vi säger ett stort tack till Lindströms bil. Innan vi fortsätter vill jag också slå ett slag för hemsida folket.nu där du kan hitta alla sätt att lyssna och titta på podden och också hitta länkar till hur du kan följa oss, köpa posters, våra snygga posters som görs till varje avsnitt och också signa upp ditt intresse för den kommande boken. Så gå gärna in på folket.nu. Sverige var ju väldigt rädda för att reta upp tyskarna, så att för de hade ju sett då både Norge och Danmark blev ju ganska tidigt ockuperade och Sverige ville inte gå samma med öde till mötes. Så de höll sig väldigt försiktiga i att reta upp tyskarna och tillät ju tyskarna till och med att transportera både material och soldater genom Sverige under de här krigsåren då mellan 40 och 43 och sånt där. Så var det 10% av Sveriges järnvägskapacitet användes av tyskarna. Och man hade export, man exporterade järnmalm, SKF exporterade kullager och andra industrier liksom exporterade till tyska armén. Så på det sättet så känner man ju att Sverige valde en ganska feg linje. Samtidigt ska man säga att detta möjliggjorde ju för att det var ju nästan 1000 norska judar som begav sig över gränsen och fann en fristad. Och likadant i Danmark så skippade man ju över 7000. Danska judar, och där var det ju verkligen så att danskarna gick i man ur huset för att rädda judarna, och då var Sverige en fristad för att Sverige inte var indraget i kriget. Så att det är lite dubbelt det här med att Sverige, vi kan tycka som svenskar att varför gjorde vi inte mer, varför liksom ställde vi oss inte upp, men på ett annat sätt så kunde vi därför rädda då många tusen judar från våra grannländer. Och vi hade ju såklart Raoul Wallenberg i Ungern och de vita bussarna efter precis i krigsslutet så kunde åka och rädda judar som var utsatta runt om i Europa. Så att Sverige kunde ändå då liksom ha en viss positiv inverkan, även om vi ju var ganska tyskofila, eller vad säger man? Vi var liksom positiva till tysk kultur i Sverige. Såg upp till dem. Och till en början så var även Hitler väldigt populär som en handlingskraftig ledare som skapade jobb och var en inspiration för Socialdemokraterna under 30-talet. Även om det ju börjar vända då runt 40 liksom, när man förstår vad tyskarna håller på med, då vänds ju opinionen. Även om det är länge väldigt många tyskvänliga tidningar i Sverige och även i Norge, vad jag förstår.
Absolut, det är samma traditionen i Norge. Norge var kanske ännu mer antisemitisk innan kriget än faktiskt flera av grannländerna. Sen om vi bara drar det då efter kriget så finns det nästan inga judar kvar i Norge, 500 ungefär. Och sen fram till idag så har de inte verkligen tagit upp sig. De är 1200, tror jag, 1300 judar i Norge idag. Så det är ju en trist historia. Om man tittar på den stora bilden av skandinaver eller judiska samhällen i Skandinavien, så är ju ett rätt så mörkt kapitel. Men där då finns då lyspunkter som den svenska drottningen och som Henrik Wergeland. Så det finns de här lyspunkterna, men sen så får vi se till idag i alla fall att det finns sådana röster fortfarande. Mm,
verkligen. Och idag finns det 15-20 000 judar i Sverige. Och du nämnde 1200-1300 i Norge och typ 6 500 någonstans i Danmark. Så att både Danmark och Norge har ju liksom inte återhämtat sig ändå efter andra världskriget. Men det här var den korta versionen utav år 1774 om Skandinaviens judar. Och vill du höra den fulla versionen så hittar du den överallt, både att titta på och lyssna på där våran podd finns. Du kan kolla in folket.nu och vårat Instagramkonto Folket som överlevde för lite extra material och bra länkar där du kan läsa mer om det här projektet. Så snart är vi tillbaka med ett nytt spännande årtal.